dagens avsnitt av Jämställdhetspodden ska vi diskutera jämställdhet och statistik. Och det ska vi göra tillsammans med Lena Bernards som är utredare på Statistiska centralbyrån, SCB, och expert på jämställdhet och statistik. Välkommen hit Lena.
Tack så mycket.
Tack för att vi fick komma hit till dig i Örebro. Ja du Lena, hur ligger det egentligen till med jämställdheten och statistiken?
Ja, det är ju ingen rolig läsning kanske man kan säga. Vi ger ju ut varannat år en bok som heter På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Och det vi börjar med i den boken är att tala om vad våran riksdag och regering har för jämställdhetspolitiskt mål. Och det är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och det finns 4 delmål till det här målet. Och ett av dem handlar just om ekonomi. Att det ska vara en ekonomisk jämställdhet. Och det betyder att både kvinnor och män ska ha rätt till utbildning och rätt till en inkomst. Alltså ett arbete som ger en lön som man kan leva på hela livet. Och inkomsterna, då pratar vi årsinkomster, de består till stor del utav löner. Och löner är ju tim- eller månadslöner. Och i våran statistik om löner så är alla löner uppräknade till heltid. Och kvinnor tjänar ungefär 86% av mäns lön om man tittar till hela samhället, alla sektorer. Och sen kan man då säga att man har olika lön beror ju på olika saker. Det kan ju bero på utbildning, det kan bero på yrke, det kan bero på ålder, det kan bero på om man jobbar hel- eller deltid. Och om man tar hänsyn till de här sakerna med en så kallad standardvägning, det vill säga man neutraliserar för olika åldrar, olika utbildning och olika yrken. Och när man har tagit bort alla de orsakerna, då har kvinnor fortfarande inte 100% av mäns lön, utan 96% av mäns lön. Eller om det var 94?
94.
94 till och med. Och den delen kan man inte förklara. Det behöver inte betyda att det är diskriminering. Då måste man gå in på varje enskilt fall och se om det är diskriminering. Men det är en oförklarlig löneskillnad. Och tittar man i stort i samhället så är det ju ofta så här att kvinnor utbildar sig i högre grad än män. Men de går ofta en yrkesutbildning på gymnasiet och då kan de komma ut på arbetsmarknaden ganska snart och direkt få en lön. Medan kvinnor fortsätter att utbilda sig, kommer ut lite senare på arbetsmarknaden och börjar då att få en lön. Men de kommer aldrig riktigt i kapp männens inkomster. Och sen så får man barn och då stannar kvinnorna hemma till största delen med barnen. Sen när de kommer ut på arbetsmarknaden igen så jobbar de deltid i högre grad än vad männen gör. De är sjukskrivna i högre grad än män. Och allt det här leder till att kvinnor har en lägre inkomst än männen. Och det följer dem hela livet ända in i pensionen. Så här att löneskillnaderna är ju större i den privata sektorn än vad det är i den offentliga. Och i synnerhet den kommunala sektorn, där kan man se att det är minst skillnader i löner mellan kvinnor och män. I den privata sektorn så kan det vara ganska stora skillnader. Då kan jag bara gissa egentligen vad det beror på, att det är mer fri lönesättning kanske än vad det är i den offentliga sektorn.
Precis. Hur har det sett ut över längre tid? Har det här varit någonting som man har sett länge, eller har det ändrats? Har det blivit bättre? Har det blivit sämre?
Ja, den lönestatistiken som vi har, den började 1994. Och det är ju 20 år sedan. Och det har i stort sett inte hänt någonting. Jag tror det är en skillnad på 2 procentenheter på de här 20 åren som kvinnors lön har närmat sig mäns lön. Så det händer i stort sett ingenting.
Och det är när man tar hänsyn till den här standardvägningen?
Ja, jag tror inte det är mer än om man tittar på det ovägda löneskillnaderna heller.
Finns det andra faktorer som kan spela in i uträkningen av statistik?
Absolut. Alltså det som vi tittar på i den här boken, det är ju gruppen kvinnor, gruppen män. Sen finns det ju en uppsjö av skillnader i gruppen kvinnor. Alla kvinnor är inte lika, alla män är inte lika. Så det kan skilja väldigt mycket inom de här grupperna. Så det här är ett genomsnitt. Men oavsett hur man tittar på det, så är det ju så att när man jämför så är det oftast till kvinnors nackdel. Och inte bara lönestatistiken, utan vi tittar ju på väldigt många olika områden i den här boken.
När man förklarar de här löneskillnaderna, det kan bero på att kvinnor går en längre utbildning, att kvinnor tar ut oftast mer i föräldrapenning och sådär. Hur ser siffrorna ut där?
Ja, det är majoriteten av de som tar examen idag från högskola och universitet, det är ju kvinnor. Och när det gäller uttag av föräldrapenning så tar kvinnorna fortfarande ut 76% av föräldrapenningdagarna. Och då är det de betalda dagarna. Sen kanske man är hemma ännu längre obetalt. Man kan ju tänja lite på de här betalda dagarna. Så att kvinnor är hemma mer egentligen än de här 76%. Det är ett väldigt stor spännvidd på, om vi tittar på männen då, hur de tar ut sin, i genomsnitt tar de ut 24% av dagarna. Och sen är det då en viss grupp där man verkligen delar på föräldrapenning. Man tar ut hälften var. Och sen är det en del som inte tar ut i stort sett ingenting alls.
Mm, precis. Apropå det här med just liksom obetalt arbete. Visst är det så att man kan även mäta just att kvinnor, alltså förutom då att man sitter hemma med barn eller att man kanske jobbar deltid, den övriga biten, alltså när man pratar om obetalt arbete, pratar man även liksom i förhållande till en person som jobbar heltid då till exempel?
Ja, det obetalda arbetet, det är ju det här arbetet som vi gör som vi inte får betalt för. Alltså det är att ta hand om barnen, det är att laga maten, tvätta, stryka, städa, måla om huset, ja allt vad det är. Och där deltar ju både kvinnor och män naturligtvis. Men det är väldigt skillnad på vem som gör vad. Kvinnorna är ju ofta de som tar hand om barnen, som tvättar och städar och lagar maten. Männen tar hand om det här underhållsarbetet, alltså man målar om huset, tapetserar, man kanske klipper gräset, lagar bilen, sådana saker. Och det är ju ungefär att kvinnor gör kanske knappt en timme mer om dagen än vad männen gör. Sen handlar det också om vad det är man gör för arbete. Det här att man måste rusa ifrån arbetet till dagis och hämta sina barn, det kan du ju inte skjuta på. Det måste du göra nu. Och maten måste man ha varje dag. Du måste tvätta och kanske inte städa och tvätta varje dag, men du måste ju ändå göra det. Du kan ju inte stå där utan rena kläder. Men om man ska måla om huset, det kan man göra när det passar bäst för mig själv. Man kan byta däck på bilen. Det gör jag ju kanske när det passar mig. Jag behöver inte släppa pennan direkt och rusa från jobbet och göra det. Så det är också en betydelse vem som gör vad.
Och där är alltså mer att männen kan göra det här som inte kräver det direkta agerandet.
Ja, det blir ju lite så. Och då pratar jag generellt. Det finns naturligtvis en spännvidd där också. Men om man tar det rent generellt så är det så. Och tittar man då på deltidsarbetet som du pratade om, så ungefär var tredje kvinna arbetar deltid. Och var tionde man. Och det är ganska stora skillnader. Och det visar sig ju sen när man får sin pension. Och inte bara det, sen handlar det väldigt mycket om lite osäkra anställningar, tidsbegränsade anställningar. Det är både kvinnor och män som har det, men det är högre grad kvinnor som har vikariat och sådana anställningar. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men jag kan tänka mig att kvinnor jobbar väldigt mycket inom vården, vård och omsorg. Och där är det ju mycket delade turer, det är väldigt mycket vikariat som staplas ovanpå varandra.
En sak jag funderade lite på, det var när vi pratade om man har gjort den här så kallade standardvägningen. Mm. Och vi hamnar på en siffra på 6,1%, att kvinnor har 6,1% mindre i lön än män i genomsnitt. Är det här så långt, alltså det ser ju inte ut att vara en väldigt stor siffra. Kan man ändå säga att vi är relativt jämställda, eller kan man nå så att säga 100% inom statistiken?
Ja, absolut. Det ser jag absolut ingen som helst hinder för att man inte ska kunna nå 100%. Och de här 6% som vi pratar om man slår ut det på ett yrkesliv, så är det drygt 2 miljoner.
2 miljoner som kvinnor
förlorar
under en...
Ja, det är ganska mycket pengar.
Ja.
Och då är lönerna uppräknade till heltid. Så lägger vi till det här att man jobbar deltid, så blir skillnaden ännu större.
Kan du se att det finns någon väldigt stor anledning till att kvinnor tjänar mindre än män?
Ja, den absolut största anledningen till att kvinnor och män har olika lön och att kvinnor har lägre lön än män, det är yrke. Alltså 70% av kvinnorna finns i kvinnodominerade yrken. 70% av männen finns i mansdominerade yrken. Och ju fler kvinnor i ett yrke, ju lägre lön. Och kvinnor finns i stora yrken. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden är ett väldigt stort yrke. Och det är över 90% kvinnor. Och det är ett låglöneyrke. Så det är den stora anledningen.
Varför är det så stor skillnad på att, så att säga, laga en människa och laga en maskin till exempel?
Ja, det är den stora frågan. Jag tror att en anledning är att vårdyrkena, det är skattefinansierat. Jag kan tänka mig att det är en anledning till att man då försöker hålla nere lönerna. Det var ju också inom de här yrkena kvinnor kom ut när de på 70-talet i stora sjok kan man säga kom ut på arbetsmarknaden, så var det ju ofta inom vård och omsorg.
Mm.
Och det var ju, då fick de betalt för någonting som de tidigare hade gjort gratis hemma.
Mm.
Mm.
Det värderades inte lika högt som
Nej. Det
typiskt manliga som då var industriarbetaren.
Hur upplever du att man tar emot statistiken ute i samhället, alltså politiker, myndigheter? Har du någon uppfattning om det?
Ja, alltså våra politiker är väldigt intresserade. Och förutom den här boken som vi har, så har vi gjort en temasida på vår hemsida som handlar om jämställdhet. Och det är ett regeringsuppdrag. Portalen, eller vad man ska säga, den är indelad i två delar. Dels indikatorer och sen är det fördjupningsområden. Och indikatorerna följer just de här politiska delmålen. Och de kommer vår regering då att använda när de ska följa upp sina åtgärder för att jämställdheten ska bli bättre. Så att varje år, man kommer att använda inte alla de här indikatorerna, det är 88 stycken. Man kommer att använda 25 utav dem. Och de ska finnas i budgetpropositionen. Så att våra politiker, de tittar absolut på det här.
Så det är någonting som verkligen tas på stort allvar?
Det gör det. Ja. Det gör det. Ett ojämställt samhälle, det är ju ingenting som våra politiker eftersträvar. Även om man kan tycka ibland att varför tar det sån tid att rätta till det här?
Om man är väldigt intresserad så kan man ju som sagt också gå in och titta på SCBs hemsida och hitta den här rapporten på tal om kvinnor och män. Finns det någon siffra här i som du tycker är viktigare än någon annan i jämställdhetsdebatten? Alltså det finns ju fantastiskt många intressanta siffror. Men är det någon du fäster dig särskilt vid?
Alltså jag tycker ju att inkomsterna är intressanta. För jag tror ju ändå på att alla människor ska ha rätt till ett eget liv. Och att kunna, oavsett vad som händer, så ska man kunna försörja sig själv. Och då tycker jag man ska titta lite på inkomsterna, alltså hela begreppet. Och det innefattar ju löner, det är föräldraledigheten, det är deltidsarbetet.
Mm.
Och till sist så hamnar det ju då på pensionerna. Att man måste veta vad man gör. Så allting handlar ju om val, och samtidigt så vill man absolut inte skuldbelägga kvinnor som arbetar deltid och som vill vara hemma med sina barn. Det är, självklart så vill man ta hand om sina barn. Men man måste dela på ansvaret. Och jag tror ju någonstans att om man skulle dela, om kvinnor och män skulle dela på föräldraansvaret på riktigt, då skulle inte arbetsgivare tveka om att anställa kvinnor till exempel, därför att ja, de kommer snart att få barn. Därför att då är det likadant, ja men det finns en man som tar samma ansvar. Jag tror att mycket skulle rätta upp sig. Det har dessutom, kan jag nämna, kommit en utredning nu om män och jämställdhet som visar att de män som tar ett jämställt ansvar för barnen, de mår bättre. De har en bättre relation till sina barn som de har även efter en eventuell skilsmässa. Sånt kan ju hända. De har en bättre relation till sin partner. De bättre relationer överhuvudtaget. Mm. Och då mår man bättre. Så alla vinner på jämställdhet. Redan idag så kan vi ju titta på statistik i olika åldersgrupper. Vi kan titta på svensk kontra utländsk bakgrund. Det finns ju en otrolig mängd statistik på SCB, och man kan ta fram, även om allting inte finns ute, så går det ju att ta fram väldigt mycket. Mm.
Nu är det så att den här handboken som vi har pratat ganska mycket om, den är från år 2012. Är det en ny på gång eller hur har ni tänkt?
Det är absolut en ny bok på gång, och det blir lite speciellt i år för att boken firar 30 år. Den kom ut första gången 1984. Så den boken som kommer ut 3 juli 2014, den kommer att innehålla jämförelser bakåt i tiden.
Okay.
Förhoppningsvis 30 år. Det är inte all statistik som finns så långt tillbaka. Nej, men nej. Vi kommer att jämföra så långt tillbaka som det går.
Okay.
Och den 3 juli kommer den, och sen kommer den att presenteras på eftermiddagen den 3 juli i Almedalen.
Åh, intressant.
Mm, välkomna.
Ja, men det får vi hålla utkik efter.
Det får ni göra.
Vi får tacka så jättemycket för att vi fick komma hit till dig idag, Lena, i Örebro.
Tack så jättemycket.
Ja, det var bara roligt.
Ja, tack. Tack.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.